Han är så här i slutet av ett år. Man brukar ju göra någon sorts summering, eller hur? Hur många har gjort en summering? Inte än, men det är på gång. Ja. Lite utvärdering så där man kan se tillbaka lite grann och fundera på vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vad har varit förtvivlat uselt, om det har varit någonting sånt där? Och grejen är att om man gör det så upptäcker man antagligen, tänker jag, både sånt som man är glad och tacksam över och sånt som man kanske sörjer lite grann över. Så ofta finns det nog en del saker, åtminstone blir det så för mig, nu offentlig bikt. Att ofta finns det ju, åtminstone för mig, en del saker som man både har gjort och sagt som man lite grann kan känna att man ångrar. Är det någon som är med mig i det? Ingen alls. Ja, jo! Och någon gång så kanske man också hittar någonting som man är lite stolt över. Som man liksom känner, ja men det där blev väldigt bra. Det är liksom både plus och minus. När man tittar tillbaka på det då. För de allra flesta människor i alla fall tror jag att det är så. Och sen hör det ju till att man försöker blicka lite grann framåt också. Att hitta nya mål och sträva efter. Vi knyter ganska mycket, har jag märkt, liksom förhoppningar och förväntningar till det faktum att det blir afton och det blir morgon. En ny dag, eller hur? Ett nytt år på något sätt. Ibland så ger vi till och med löften, liksom, så här ska det bli nu. Och så i de här löftena så presenterar vi ofta en ny och förbättrad version av oss själva. För de som orkar lyssna på det, de är inte så många, men liksom, de finns kanske ibland. Jag ska börja träna. Oh, eller hur? Jag läste häromdagen att värdet av gymkort som inte används i Sverige uppgår till 3 miljarder kronor om året. 3 miljarder kronor. Men vi ska ju, eller hur? Eller sluta röka, gör det om du håller på med det. Det är vettigt. Eller börja läsa böcker eller skaffa en hobby, vad det nu är för någonting. Och det kanske är lite så med oss människor att vi behöver de där avstampen. Att vi behöver någonting att lite ta spjärn emot för att hitta motivation och kraft att kunna gå vidare och liksom kämpa på och utvecklas och se någonting hända. Och jag tänker att när man summerar ett år, och så här i avslutningen av ett år, så blir det någon sorts mix av förhoppningar som infriades. En del som jag hoppades på under året som har gått har faktiskt hänt. Och så finns det en del besvikelser över sånt som inte blev som vi hade hoppats. Så ingången i det nya året som börjar nu nästa vecka blir ju också den där mixen av förhoppningar. Och så en del sånt här som kanske känns lite osäkert och som oroar en del. Hur hanterar man det? Vi ska läsa två texter i Bibeln som jag tänker vill hjälpa oss att hantera det där och hitta en balans framåt och bakåt och liksom positivt och realistiskt. Ja, men häng med. Och det här är två texter som när man läser dem först så uppfattar man nog dem, det gör i alla fall jag, som att de talar mot varandra. Och båda de här texterna finns i Jesaja. Det står så här, Jesaja 43 och 18. Vi har fortfarande ingen bild. Vi väntar med spänning på om den dyker upp. Jesaja 43, vers 18. Har du din bibel med i någon telefon eller en pappersversion eller i hjärtats minnen? Så slå upp det. 43 och 18, Jesaja. Glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Glöm. Har vi bild? Nej. Du ser också lycklig ut där uppe. Glöm det som har varit. Bli inte kvar i det förgångna. Tre kapitel längre fram. 46, vers 9. Jesaja 43, 46 och 9. Kom ihåg det förgångna. För jag är Gud och det finns ingen Gud lik mig. Glöm det förgångna. Kom ihåg det förgångna. Kan ju bli lite så confusing, eller hur? Vilket är det? Vad är det som gäller? Ska vi glömma det förgångna eller ska vi komma ihåg det? Ska vi blicka framåt eller ska vi blicka tillbaka? Vart är vi på väg? Och grejen, jag tror att det handlar om att göra både och faktiskt. Och det är därför tror jag att båda uppmaningarna finns där. Min farfar hade förresten ett uttryck, kom på. Tänka på min gamle farfar Hilding hette han, det kunde inte hjälpa men han hette det i alla fall. Han hade ett uttryck när han tyckte nog själv han var jätterolig, han sa det har jag glömt ihåg, sa han. Och jag tror inte att han hade någon djupare teologisk mening i när han sa det, men grejen är att det är ju precis det handlar om, den här kombinationen av att glömma och komma ihåg. Prisat vara Herrens namn. Nu ska vi tre bilder framåt eller något. Inte den. Men den. Där är vi. Vad bra. Kombon att glömma vissa saker. Och kanske komma ihåg andra. Byter vi bild. Jag kommer ihåg när jag var ung. Så var vi under väldigt många år på toppkonferensen varje midsommar. Den här bilden är äldre. Nästa bild. Den är något äldre än när jag var ung. Men vi var där varje midsommar under många års tid. Och en del saker från det har liksom fastnat i minnet. En grej som inte betyder så jättemycket men som ändå är lite rolig, kuriosa. Det var en speciell sång som brukade inleda konferenserna förr i tiden. Jag tror inte de har kvar den numera. Det var så här, till bön och till lovsång nu samlas det fromma. Från städer och byar och fält. Likt Israel fordom. Med jubel det komma. Att bo några dagar i tält. För det gjorde man på toppkonferensen på den tiden. Jättefin sång. Men det jag blev påmind om. Inför den här prediken. Det var en sång som avslutade. Tror jag i stort sett varje konferens. Åtminstone det så jag minns det. Och det var den här sången. Skåda framåt ser det dagars. Nya tider börjar gry. Den finns i Segertorn också. Det är inte bara gamla helgelseförbundar som kan den. Skåda framåt, se det dagas. Nya tider börjar gry. Riket av Guds barn ska tagas. Mörkrets herrar måste fly. Landet ligger nu framför oss. Hela landet öppet står. Upp att segra, Herren hör oss. När vår bön till honom går. Det är ju en makalös sångtext. Sådana skriver ni inte nu för tiden. Alltså det fanns en anda av att vi ska röra oss framåt. Vi är på väg. Det är någonting som ska hända. Vi behöver komma på fötter. Vi behöver röra oss gemensamt framåt. Och vara på väg. Sen har vi också Guds folk i alla tider, tänker jag. Sjungit sånger som blickar tillbaka i tacksamhet. Sånger som påminner om vad Gud har gjort. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig. Nu kan ju inte den riktigt, men det så, då blir jag hjärtligt gladare. Det är ett uttryck vi använder för lite nu för tiden. Eller tack min Gud för vad som varit. Tack för allt som du mig ger. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne. Sången av tacksamhet som ser tillbaka på någonting som Gud har gjort. Så då, tänk att Guds folk har nog alltid gjort både och. De har både blickat framåt och tillbaka. Man har både kommit ihåg och glömt bort. Och jag tror att frågan egentligen inte handlar om att välja det ena eller det andra. Utan att lära sig att förstå vad är det vi ska komma ihåg? Och vad är det vi borde glömma bort? Vi behöver lära oss att förstå vad det är vi ska söka efter när vi blickar framåt. Och vi behöver lära oss förstå vad det är vi ska söka efter när vi blickar tillbaka. Så vad är det vi ska glömma dem. Ny bild. Där, bra, kanon. Jag tänker att det framför allt är det där som blev fel. Det som gick snett. När vi gjorde bort oss. Har du gjort bort det någon gång? Ja. Allra mer så tänker jag att vi borde släppa taget om det som Gud väljer att glömma. Jag säger det en gång till. Vi borde släppa taget om det som Gud väljer att glömma. I slutet av det 43 kapitlet, där det står att vi ska glömma det som varit, så säger Gud också så här. Yes. Jag är den som utplånar dina försyndelser för min egen skull. Och jag kommer inte mer ihåg dina synder. Gud utplånar vår synd, våra brott, våra misstag, våra överträdelser. Det där bara staplar olika översättningar på varandra. Och väljer att glömma det som du och jag har gjort fel. Det som blev fel när vi körde i diket. Och han säger att det gör jag för min egen skull. Det betyder för att jag vill det. I versen innan, den 24 versen, så har han konstaterat att om det hängde på oss, på dig och mig, så skulle det inte funka. För vårt fokus har inte, och det får vi erkänna tror jag, vårt fokus har inte alltid varit på relationen med Gud. Vi har liksom inte sprungit ner väggarna till templet för att ge våra offer och så, eller hur? Utan istället så säger Gud, du har betungat mig. 43 och 24. Du har betungat mig med dina synder. Du har tröttat ut mig med dina överträdelser. Så Gud säger att jag gör det här därför att jag vill ha en relation med dig. Inte för att du är särskilt på. Inte för att du har visat dig värdig eller förtjänar det eller är tillräckligt god och fin och präktig. Utan jag gör det här för min skull. För att jag älskar dig så enormt mycket. Din synd och dina överträdelser, säger Gud, de står liksom i vägen. De hamnar mellan oss och så kan vi inte ha dem. De skiljer oss åt. Så jag tar bort dem och utplånar dem. Så väljer jag att inte komma ihåg dem mer. Ny bild. Och då tänker jag att det som Gud har valt att glömma gör nog jag också väl i att glömma. Och jag menar inte att du ska strunta i din synd eller ta lätt på det synd som du och jag, alla människor begår. Det är inte det jag säger, det vet du. Har du sårat människor, har du betett dig illa, har du syndat mot Gud och eller människor, be om förlåtelse. Men det jag säger är att när du har bett om förlåtelse, så sluta älta det. Släpp det och glöm det. Det är oftast det svåraste att förlåta sig själv. Men Guds förlåtelse och hans nåd ger dig rätten att släppa det. Då kanske någon tänker, ja men vi behöver faktiskt lära oss av våra misstag. Ja, men det är sant. Det är klart vi ska. Men en skillnad på att lära sig av sina misstag och att låta misstagen definiera dig. Att låta synden definiera dig. För det är så lätt att tänka när saker gått fel och när vi har gjort fel att jag är sån här. Det är inte bara att jag har gjort det där. Jag är sån här. Och jag kommer alltid att vara sån här. Men det är inte vad evangeliet säger. Ny bild. Tim Keller som är fantastisk författare och predikant. Han har definierat evangeliet på ett sätt som jag tycker är makalöst. Han säger så här, evangeliet är detta. I oss själva Är vi mer förlorade och märkta av synden än vi någonsin vågar tro? Det betyder att du är värre än vad du inbillar dig. Det är översatt vad han säger. Men samtidigt är vi mer älskade och välkomnade i Jesus Kristus än vi någonsin vågat hoppas. Vi är mer förlorade och mer märkta av synden än vad vi själv begriper. Men samtidigt i det tillståndet är vi mer älskade och mer välkomna in i Jesu Kristi famn än vad vi någonsin har vågat hoppas. Och låt mig få säga det här också. Vad är det vi behöver glömma? Vi behöver, du behöver och jag behöver, vi behöver alla släppa taget om sånt som andra har gjort mot oss. Sluta att hålla fast vid orättvisor och oförrätter. För andra människor, de som har gjort dig illa, är precis lika förlorade och märkta av synden som du är. Men de är också exakt lika älskade och välkomnade i Jesus Kristus som du är. Och grejen är ju att hålla fast vid någonting som någon annan har gjort mot en där. Liksom hålla på med det där. Det påverkar ingen annan än dig själv. Om det inte går tillräckligt långt, för då börjar det påverka de som är nära dig också. Din familj, din fru, din man, cirkeln. Och den här cirkeln kan bli större och större. Därför du bär på ett gift inom dig. Släpp det. Jag tror inte att någon av oss, jag hoppas inte det, kommer att ligga på vår dödsbädd, summera våra liv och önska att vi hade hållit fast vid flera oförrätter i livet. Eller att vi hade varit mer fokuserade på andra människors fel och brister. Och egentligen är det ju så enkelt och det skapar en sån enorm frihet att förlåta andra så som du själv har blivit förlåten av Gud. Wow. Kraft i det. Ja. Jag är den som utplånar dina försyndelser. För min egen skull. Nu är de med. Jag kommer inte mer ihåg dina synder. Ny bild. Vad är det vi ska komma ihåg då? Ett enkelt svar på det är ju det Gud har gjort och vem Gud är. Det behöver vi komma ihåg. Sätt upp många post-it-lappar. Jag vill läsa en liten bit mer i Jesaja 46. Det står så här, om vi läser vers 3 och 4. Hör på mig, Jakobs släkt, ni som finns kvar i Israel och som jag har haft omsorg om sedan ni föddes, burit ända från er tillblivelse. Jag är densamme, ända till er ålderdom. Jag ska bära er när ert hår grånar. Jag är tacksam för det. Jag har skapat er, ska också sörja för er. Jag ska uppehålla er och rädda er. Wow. Och så ställer Gud en retorisk fråga. Ja. Vem kan ni jämföra med mig och likna med mig? Vem kan ni finna som är lik mig och kan jämföras med mig? Frågar Gud retoriskt. Och det betyder att han själv tänker svara på den frågan. Det gör han också. Det säger så här, kom ihåg det förgångna. Jag är Gud. Det finns ingen Gud lik mig. Så vad är det vi ska komma ihåg? Kom ihåg det Gud har gjort i det förgångna. Det Gud gjorde igår. Varför? Därför att det skapar tro och hopp och frid inför det som ligger framför. Jakob skriver så här i sitt brev, första kapitel, 17 versen. Allt gott vi får, alla fullkomliga gåvor, kommer från ljusens fader. Hos honom finns ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. Säg, hos honom finns ingen förändring. Visst är det bra? Hos honom finns ingen förändring. Jag skulle kunna påminna om Hebreerbrevet 13:8, en av mina favoritverser i Bibeln också. Jesus Kristus som är Gud är densamme igår och idag och i evighet. Det är ingen skillnad på Gud idag mot Gud igår. Och det kommer inte vara någon skillnad på Gud imorgon jämfört med Gud idag. Amen. Alltså, om Gud var god igår, så är han god idag. Och han kommer att vara lika god imorgon. Visst, det finns en sån trygghet i det. Och då tänker jag att det kan vara bra för oss att påminna varandra om vad Gud gjorde igår. För det han gjorde igår kan han göra idag. Och imorgon och nästa dag, nästa dag, nästa dag, nästa dag. I evighet. Jag har hört predikanter säga, att Gud aldrig gör samma sak två gånger. Att Gud aldrig upprepar sig. Jag kan förstå syftet med att säga så. Det är ju liksom att skapa tro och förväntan att någonting nytt ska hända. Liksom. Samtidigt så kan jag tänka att det hjälper inte så där jättemycket att säga någonting som inte är sant. För sanningen är att Gud upprepar sig ständigt. Och det finns en trygghet i det. Att han inte förändras. Varje dag låter han solen gå upp över ditt liv. Varje kväll låter han solen gå ner. Han sänder regn som vattnar jorden. Han sänder solen som värmer upp. Alltså, han gör samma sak hela tiden. Ja, men är det någon som kanske säger så här, hans nåd och barmhärtighet, den är i alla fall ny varje morgon. Och det står ju så i Klagovisorna 3. Herrens nåd är det att det inte är slut med oss, hans barmhärtighet upphör aldrig. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Hans nåd och barmhärtighet är ny varje morgon. Därför att vi behöver den på nytt varje morgon. Det är liksom som ett konto där du plockar ut i princip allt vad du har den ena dagen. Nästa dag så är det påfyllt igen. Det är inte du som har fyllt på. Du vet inte hur det går till. Det bara är där liksom. Du plockar ut av hans nåd därför att du behöver det. Du plockar ut av hans barmhärtighet därför att det är det som får dig att överleva. Och tänker du, nu har jag väl fått all nåd som finns. Nu finns det ingen mer nåd, men nästa dag så finns det där igen. Och igen. Och grejen är att hans nåd är inte ny på det sättet att det är en ny sorts nåd. Eller ett nytt slag av barmhärtighet som plötsligt uppenbaras. Läser vi Bibeln 2000 så står det ungefär att Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är det en ny stor i sin trofasthet. Har du varit med om det någon gång? Ibland så skickar banker och andra företag skickar ut liksom ett meddelande. Du får ett mejl eller något meddelande. Så här, om villkorsförändringar i ditt avtal. Hur många har fått det sånt någon gång? De allra flesta. Ja, just det. Hur många har läst dem? Alltså det handlar ju om att innehållet i en tjänst eller en service på något sätt byts ut eller förändras. Det kan vara en ränta eller en avgift som ändras på något sätt. Eller plötsligt så har din leverantör av streamad tv bytt ut Premier League mot brännboll från Tibet. Har det hänt dig så har du antagligen Telia. Det där sa inte jag. Det ska tas bort från inspelningen. Alltså en sån villkorsförändring är rätt jobbig. Men att Guds nåd och barmhärtighet är ny betyder inte att innehållet eller villkoren har förändrats. Det är samma nåd som möter dig och mig på nytt varje morgon, dag efter dag, igen och igen och igen. Det finns ett uttryck på engelska som jag älskar. Jag tror det var pastor Matt Chandler jag hörde det första gången. You cannot outsin God's grace. Så det är ju helt värdelöst att översätta det. Hur man än översätter det så blir det inte riktigt rätt ändå. Men någonstans typ, om du inte fattar engelska alls. Din synd blir aldrig större än Guds nåd. Du kan inte synda ut Guds nåd. Hans nåd förändras inte. Gud förändras inte. Och vet du, det är goda nyheter. Alltså det är goda nyheter. För när vi nu går in i ett nytt år så finns det i detta som vi säger, det är ett oskrivet blad. Ja, men det finns förutsättningar som är givna. Det finns saker som inte är oskrivna. Det finns faktorer inför det år som vi går in i som inte är osäkra. Vi behöver inte gissa hur den Gud kommer att vara under 2025. Du behöver inte fundera över vilket humör kommer Gud att vara på nu här första kvartalet. Utan vi kan se framåt med tillförsikt. Vi kan hålla ett öga i backspegeln för att påminna oss om att det är en Gud som har varit med oss under 2024. Som har burit oss och som har fyllt oss med kraft. Och som har gjort mirakler. Som har låtit oss få se människor komma till tro. Som har botat sjuka. Som har låtit oss få se människor följa Jesus i dopets grav. Som har låtit oss få se när människor och uppleva när människor blir fyllda av den helige ande. Allt detta, det är samma Gud som kommer att vara med oss under 2025. Han har inte förändrats och han kommer inte att förändras. Hans kärlek till oss och hans kärlek till dig, älskade syster och bror, är konstant. Det finns liksom ingen osäkerhet. Det är inte en osäkerhetsfaktor i ditt liv om Gud älskar dig eller inte. Han älskar dig. Hans kärlek till sitt folk och till dig är konstant. Hans trofasthet varar från släkte till släkte. Och hans nåd och barmhärtighet vilar över dig. När jag bad idag på morgonen så bara upplevde jag väldigt starkt att det finns mer än en ibland oss idag som känner en oro inför året som kommer. Därför det finns en del osäkra faktorer i din tillvaro, i ditt liv. Saker som du inte klarar att påverka riktigt. Vi ska be för dig i slutet av vår gudstjänst. Och så vill jag bara påminna dig igen och igen och igen. Att det finns åtminstone en faktor som inte är en osäkerhetsfaktor. Utan den stabilaste faktor du någonsin kan få tag på. Det är att du är älskad av den levande guden. Och hans nåd och hans barmhärtighet vilar över dig. När vi nu går in i lovsång och tillbedjan så vill vi gärna be tillsammans med dig. Och Göran kommer att berätta lite grann hur vi gör. Du kanske har något ytterligare som du vill dela med oss. När vi var samlade på annan dagen, några stycken till en bönesamling, så blev jag påmind om en upplevelse som jag hade i Israel när jag stod på ängen nedanför födelsekyrkan i Betlehem. Och när jag stod där så blev det väldigt starkt och levande för mig att det här var platsen där evangeliet predikades för allra första gången. Av en ängel. Det är sällan Gud predikar genom änglar. Men då predikade Gud evangelium för första gången för några enkla herdar på den där ängen. I ett av de stökigaste områdena i världen nu. Det var det då också. På ett annat sätt kanske, men det var fortfarande rätt stökigt. Men där på den där lilla platsen så kommer evangeliet för allra första gången. Och vet du, när evangeliet predikas för första gången någonsin efter att frälsaren har blivit född, så börjar det med tre ord som jag tror är en hälsning till dig. Som känner oro, som känner fruktan, som känner bävan inför det som ligger framför. För när evangeliet predikas för första gången någonsin in i det nya förbundet, så började med orden: var inte rädd. Sen kommer budskapet om frälsaren som är född. Men det börjar där. Varför? Därför att det finns en konstant i tillvaron. Det finns någonting som aldrig någonsin vacklar, som aldrig kommer att svaja, som aldrig kommer att skaka, som aldrig kommer att förändras. Och det är att Gud älskar dig. Över, jag vill säga, allt annat. Det var inte riktigt sant, men du fattar vad jag menar. För han älskar oss alla lika mycket. Gud älskar dig. Och hans nåd och hans barmhärtighet vilar över ditt liv. Hur den ser ut. Vad som än händer. Vad annat vara må som skakar och bävar. Han står fast och han ändrar sig aldrig. Så det är till honom vi går. För trygghet, för comfort, tröst, för allt det som vi längtar efter.